Idag ska vi börja i Johannes 20 kapitel. Johannes 20, där berättas ju om Jesu uppståndelse från de döda. Och om hur Petrus och den lärjunge som Jesus älskade sprang i kapp för att hinna först i graven. Sedan väl damerna hade varit där och kommit tillbaka och berättat om vad som hade hänt. Och då står det så här i 8:e versen. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Ja, apostlarna var väldigt noga med, när de gick ut med sin undervisning, att betona, det här kom inte egentligen som en blixt ifrån klar himmel, att Jesus uppstod från de döda. Det hade skriften sagt för länge sedan. Jesu liv, hans död och uppståndelse var inte något tillägg till Gamla testamentet, utan en uppfyllelse av Gamla testamentet. Därför gör det alltid så ont i mig när moderna kristna kommer och säger det, att ja, Gamla testamentet kan vi ju inte läsa. Utan jag håller mig till Nya testamentet, det låter ju fromt och bra. Men då tappar man ju bort det mesta. Man tappar den bibel som Jesus själv predikade över. Och min önskan med de här dagarna är ju att lite grann få ge en del nycklar till Gamla testamentet. Att liksom få peka ut lite grann hur Jesus lärde apostlarna att läsa Gamla testamentet. För att vi ska kunna gå dit och hämta av de oerhörda skatter som där finns. Vi läste ju häromdagen de här orden i Lukas 24 när Jesus talar med Emmaus lärjungarna om att han säger det var tröga ni är till att tro allt vad profeterna har talat. Han säger inte vad ni är tröga till att tro vad jag har sagt, utan han säger allt vad profeterna har talat. Måste inte Messias lida detta och så ingå i sin härlighet? Och vi tycker det att ja, Jesu uppståndelse från de döda, var kan det stå någonstans? Står det i Gamla testamentet? Ja, Jesaja 53 förstås. Fast står det någonting om uppståndelse från de döda där? Ja, jag vet inte. Men det står väl antagligen någonstans, brukar vi säga. Och så slår vi oss till ro med det lata som vi är. Nu ska vi titta efter vad Nya testamentet pekar ut för texter som man kan läsa och se att det står om Jesu uppståndelse från de döda. Vi ska gå till Matteus 12 först. 38-40 verserna ska vi läsa där. Sedan sa några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade: detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. 16:e kapitlet. De 4 första verserna. Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: på kvällen säger ni, det blir vackert väder, himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda, men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Sedan lämnade han dem och gick sin väg. Vad är Jonas tecken? Ja, Jona var i fiskens buk. Vi slår upp i andra kapitlet hos profeten Jona. Och vid lite träning är ju att hitta bland de mindre profeterna. Han kommer direkt efter Obadja, kan jag tala om. Och då läser vi frimodigt hela det andra kapitlet. Du vet Jona, han hade ju fått en befallning att gå till Nineve. Och så tyckte han inte att det var någon vidare kallelse, så han var på rymmen och åkte båt istället. Och så började det blåsa och alla sjömännen blev förskräckta och undrade hur de skulle klara det här. Den enda som var helt cool, det var profeten själv. Han låg ner i båten och sov. Till sist så kom sjömännen ner och ruskar om honom och säger det att vet du varför det blåser? Ja, visst gör jag det, säger han. Jag är på rymmen från Gud. Men kasta bara mig i havet så slutar det blåsa. Så gjorde de det och så slutade det blåsa. Och det är då vi kommer in i andra kapitlet. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och Jona var i fiskens buk 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa, jag åkallade Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmen omslöt mig. Alla dina svallande böljor gick över mig. Jag tänkte då, jag är bortdriven från dina ögon. Men jag ska åter få skåda upp mot ditt heliga tempel. Vatten omvärvde mig in på livet. Djupet omslöt mig. Sjögräs omsnärjde mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ned. Jordens bommar slöt sig bakom mig för evigt. Men du förde min själ upp ur graven, Herre min Gud. När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på Herren. Och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. De som håller sig till fåfängliga avgudar, de låter sin nåds Gud fara. Men jag vill offra åt dig med högljudd tacksägelse. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och på Herrens befallning kastade fisken upp Jona på land. När man läser det här, inte minst med västerlänningens intellektuella glasögon på näsan, så tycker man det var inte mycket till profetia. Ska det här handla om Jesus? Hur tolkade skriften? Man kan ju få vad som helst till vad som helst om man kan läsa skriften på det här viset. Ja, det kan man få, och det är därför man behöver en helig andes hjälp. Men vi ska ta fram en, ska vi kalla det, texttolkningsprincip. Numera när man köper en kamera så blir man ju rånad på sådär en 4-5 tusen, och man får en maskin som är så automatisk så man får nästan akta sig så den inte knäpper en i obevakade ögonblick. Den trycker själv av och ställer in avståndet och exponeringen och ljuset och drar fram filmen och allting. Var det finns film och batteri i så kan den knäppa och blixtra mycket som helst. Men så var det ju inte förr i världen. Utan då fick man ju knäppa själv och ställa in motivet själv. Och så fick man dra fram filmen själv. Och det där glömde man ju ofta av. Det minns vi som har varit med ett tag. Och då fick man något som kallades för dubbelexponerade bilder. Moster Fia tittar fram på toppen av Eiffeltornet och sånt här. Man får en massa saker som inte, till synes inte hör ihop, och ändå sitter de i samma bild. Och det är en bra illustration till det jag är ute efter. Den dubbelexponerade bilden. Det här handlar ju helt visst om profeten Jona. Naturligtvis gör det. Och Jona hamnade ju i fiskens buk därför att han hade brutit emot Gud. Och försyndat sig emot hans kallelse. Ändå så säger Jesus att jag visst handlade om Jona, men det handlar också om mig. Vissa bilddetaljer hör bara till Jona. Eiffeltornet har inget med moster Fias hals att göra, utan det är Eiffeltornet. Men moster Fias huvud hör till moster Fia, så att säga. Och det gäller lite grann när man ser den här dubbelexponerade bilden att försöka bena ut vad som hör till vad. Och så är det ofta med de bilder som nu tecknas av Jesu död och uppståndelse. Vi läste häromdagen i första Korinthierbrevet 2 att detta var Guds hemlighet som nu är kungjord men som inte kunde kungöras innan tiden var inne, därför att om denna världens makter hade känt till den så skulle de inte ha dödat Jesus. Alltså när den hemligheten ändå skulle målas upp i skriften så fick det bli lite granna i dunkla och lite svårurskiljbara färger. Men vi ska ändå gå in i en massa texter och se att oj, detta finns ju på mängder av ställen. Jesu död och uppståndelse. Ett genomgående tema i Gamla testamentet. Den dubbelexponerade bilden. Vi ska utvidga det här lite grann för att bli bekant med hur Gud gör när han dubbelexponerar. För det sker inte alldeles planlöst. Vi ska gå tillbaka till Matteus 24. Där Jesus talar om tidens avslutning. Matteus 24, vi ska läsa 15 och 16 verserna. Jesus säger så här: när ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats, må den som läser fatta det rätt. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner och hämta vad han har i huset, och så vidare. Förödelsens styggelse, som det stod i gamla översättning. Profeten Daniel hade talat om en förödelsens styggelse som skulle komma att ställas upp i templet. Och det där var ju en profetia, den ska vi slå upp. Den står i Daniel 11. Den fick väl Daniel någon gång på mitten av 500-talet före Kristus. Daniel 11, 31 och 32. Där får Daniel profetiskt tala om en kommande furste som ska vanhelga templet. Och det står så här: herrar utsända av honom ska komma och orena helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och dem som har kränkt förbundet ska han med hala ord locka till helt avfall, men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Och det är den texten som Jesus syftar på. Den förödelsens styggelse som Daniel talar om. Det intressanta med den där förödelsens styggelse, det var att när Jesus talar om den så hade den redan stått i templet. Någon gång i december månad år 167 före Kristus så ställde den syriske kungen som då hade ockuperat Israels land. Han hette Antiochus den fjärde Epifanes. Han ville utplåna den judiska religionen och införa hellenism, alltså den grekiska kulturen och den grekiska gudavärlden i hela sitt rike. Han ställde upp en Zeus-staty i templet, alltså guden Zeus. Och till denne gud tvingade han judarna att offra griskött. Och det var ju inte helt populärt hos judarna, som ni förstår. Utan det blev ett uppror. Det föranledde det uppror som brukar kallas för Maccabeerkriget. Judas Maccabeus och de som anslöt sig till honom gjorde uppror emot Antiochus mäktiga rike. Och så hände det som ingen i världen trodde skulle hända, nämligen att de vann. Och exakt på dagen, nästan på dagen, exakt 3 år senare, 164 före Kristus, så röjde de ut Zeus-statyn ur templet. Och sen var det inte tal om griskött längre. Och det där, det visste ju alla om. Det var förödelsens styggelse som hade vanhelgat templet. Och så säger Jesus, om framtiden, när ni får se förödelsens styggelse, då. Vad lär vi oss av det här? Jo, vi lär oss en viktig princip för att förstå hur Gud dubbelexponerar bilder. Och vi kan säga så här. De flesta västerlänningar har först att tiden är som ett rakt snöre. En lång tvättlina där det hänger olika händelser. Först så kommer 30-åriga kriget och sen så kommer Napoleon och sen så kommer oktoberrevolutionen och sen kommer Hitler och sen kommer det och detta. Allt i en lång rad, en oändlig tidsaxel. Det är inte bibliskt. Utan när vi ser det hela ur ett bibliskt perspektiv så ser tiden mycket mer ut som en vanlig klocktavla, en vanlig urtavla. Tiden går runt. Det som har hänt en gång, ja, någon gång på dagen så står visarna på 12. Och sen står de på allt möjligt och allt möjligt och allt möjligt och så rätt vad det så står de på 12 igen. En gång så står förödelsens styggelse i templet och sen händer en massa med templet och sen försvinner templet och så kommer det något nytt tempel och så händer en massa saker och så plötsligt så står förödelsens styggelse där igen. Tiden är rund. Den är inte rak. Det är en viktig princip om vi ska förstå att tolka det gamla testamentet. Tiden är rund och inte rak. Och därför så kan vi slå upp i Uppenbarelseboken 13, det gör vi inte nu, men vi kan göra det. Och läsa om vilddjuret som ska sätta sig i Guds tempel och vars profet ska resa en bildstod över vilddjuret, en som alla ska tillbe. Förödelsens styggelse. I Daniels egen tid fanns det också en förebild till det här. Nämligen den bildstol som Nebukadnessar reste upp och tvingade alla att buga sig inför. Och du vet, Daniels kompisar, vad de heter nu, Sadrak, Mesak och Abednego heter de. Men det var ju inte deras riktiga namn. De hette Hananja och Azaria och vad de hette. Ja, spelar ingen roll. De vägrade ju buga sig för den där i alla fall. Och så blev det ugnen. Och ugnen står i sin tur som en bild för vedermödan över dem som inte vill böja sig för vilddjurets bildstod. Tiden är inte rak utan rund. Herren var med dem också i ugnen het som vi sjunger i sång. Så det är inget att oroa sig för. Men det vi tar tag i nu, det är detta. Att när vi ska läsa i Gamla testamentet om att Messias måste lida och dö och uppstå, så är det under gammaltestamentlig tid en hemlighet i det här. Därför så ges det oss i en lite kryptisk form, i dubbelexponerade bilder, där man kan se på bilden och liksom tycka att ja, det handlar ju bara om det och det handlar bara om detta och det här med fisken handlar bara om Jona och ingenting annat. Och så är det själva verket så att det finns en bild till i den här bilden. Visst, det handlar om Jona, det handlar också om Jesus. Till tiden är rund. Vi ska gå till Apostlagärningarnas andra kapitel. Och lyssna till en del av Petrus predikan på pingstdagen. När alla hade så roligt åt de glada lärjungarna tyckte att de hade
druckit sig berusade, och det där till tidigt på morgonen. Vi börjar i 22 versen. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Ty David säger om honom: jag har alltid haft Herren för mina ögon, han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja än mer, min kropp ska få vila med förtröstan, ty du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige möta förgängelsen. Du har visat mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven. Hans grav finns här än idag. Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden: han lämnades inte i dödsriket och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Här citerar nu Petrus den 16:e salmen, ur Saltaren. Och då går vi dit och tittar. Därför att det han nu undervisar om, det är just den dubbelexponerade bildens princip. Han säger så här att, ja, det är ju David som har skrivit den salmen. Och det är klart att den handlar om David. Men samtidigt måste vi ju förstå, säger han, att David är död och begraven. Och man kan ju gå och titta på Davids kista än idag i Jerusalem om man har lust. En stor svart pjäs. Om det nu är Davids kista eller inte, men den, i alla fall, han är död och begraven. Och därför så säger Petrus, det måste vi ju förstå när vi läser den här salmen. Den kan inte bara handla om David, det måste handla om något annat också. Och så förklarar han, Gud har lovat en ättling åt David. En som ska sitta på hans tron för alltid. Det är naturligtvis honom det handlar om. Och vi ska där läsa slutet på salmen. Från 8:e versen. Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida, jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och min ära fröjdar sig. Även min kropp får bo i trygghet. Ty du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme få se graven. Du ska kungöra mig livets väg. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Ljuvlighet i din högra hand är vinnerligen. Man kan tycka det här är ju ett ganska magert textunderlag för att komma och påstå att Messias måste lida och dö och uppstå. Och det är ju vad våra vänner judarna säger än idag. De tycker det här är för klent. Vi kan notera i förbifarten, eftersom jag har sagt tidigare, hebreiskan är ett språk som är svårt att översätta till svenska. Och ofta kan man göra flera olika översättningar som ändå allesammans är korrekta. Här står det talat om ljuvlighet i din högra hand i vinnerligen. Men det kan också betyda ljuvlighet vid din högra sida i vinnerligen. Översätter vi det så ser vi genast Jesus mycket lättare. Ja visst, han blev inte utlämnad, hans själ blev inte lämnad i dödsriket. Utan han blir upptagen till fadern och sitter på hans högra sida.
Men när man läser det här så undrar man, dog han eller ej? Det är ju den stora frågan. Dog han eller dog han inte? Han blir nu räddad undan dödsriket på något sätt. Men det kan man ju tänka sig, till exempel, vi antar att du får någon livshotande sjukdom och du tänker dig att ja, nu är det klippt. Och så rätt vad det är så kommer någon och lägger händerna på dig och så är det bara att hugga upp och klä på sig. Och avbeställa begravningsentreprenören och vad det var mera. Jag blev räddad undan graven. Är det det som menas kanske? Eller är det, talas det här verkligen om det dödas uppståndelse? Då måste vi ta en biblisk princip till för att förstå det här. I Saltaren 119, vi behöver inte slå upp det, så står ett enkelt och viktigt ord. Summan av ditt ord är sann. Summan av ditt ord. Och ibland är det så här, när Gud ska så att säga i skriftlig form ställa fram sina hemligheter, så delar han upp hemligheten i små bitar. Han inte bara gör en dubbelexponerad bild, utan han lägger in fragment av den stora verklighet han vill skildra, en bit här och en bit där. Därför så ska vi hålla oss till Saltaren nu. Vi kunde gått i andra böcker och i gamla testamentet och läst. Men vi ska läsa i Saltaren. Och vi ska där upptäcka att väldigt många salmer handlar om någon som har med dödsriket att göra. Någon vars själ är på väg ner i dödsriket eller är i dödsriket eller lyftes upp ur dödsriket. Och när vi lägger samman de bilderna så upptäcker vi ganska snart, ah, det är ju Jesus. Vi går till 30:e salmen. Halleluja. Och så läser vi hela salmen. En salm, en sång av David vid templets invigning. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du har dragit mig ur djupet. Du har inte låtit mina fiender glädja sig över mig. Herre min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande ut från dem som for ned i graven. Lovsjung Herren i hans fromma och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Jag sa när det gick mig väl, jag ska aldrig vackla. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men du dolde ditt ansikte. Då förskräcktes jag. Till dig, Herre, ropade jag och till Herren bad jag. Vad vinning har du av mitt blod eller av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, o Herre, och var mig nådig. Herre, var min hjälpare. Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång. Du klädde av mig sorgens dräkt och utrustade mig med glädje. Därför ska min ära lovsjunga dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen. Nu tycker vi ju så här, att den här salmen handlar ju om någon som har syndat emot Gud. När det gick bra för mig så blev jag så stöddig, så till sist så måste du fördölja ditt ansikte för mig. Ja visst, salmen handlar om David. Och man har undrat och funderat lite grann på vilken händelse i Davids liv det här handlar om. Och den där första versen, där står det så här att det är en psalm till templets invigning. Så det finns de som säger, och det tycker jag ligger mycket i det, att det hela handlar om den gången då David fick för sig att han skulle räkna Israels folk. Och du vet, han hade en
minister av något slag som starkt avrådde honom från detta tokiga tilltag. Men David gick inte att tala med, för han skulle ha en siffra på sin egen makt och förträfflighet. Och när vi får det i huvudet, vet du, så brukar inga vettiga och förnuftiga argument bita. Utan då ska vi ha vår siffra. Och det slutade ju med att det kom pest i Israels folk. Och David fick utblotta sig inför Gud. Och när han gör det och Herren avbryter hemsökelsen i Israel, då stod han på en plats som kallades för Araunas tröskplats. Och på den platsen byggdes sedan templet, därför att Gud hade bevisat nåd just där. Det råkade vara samma plats där Abraham en gång hade byggt ett altare för att offra sin son Isak. Så slumpen har inte varit verksam, utan det är Guds godhet och plan i allt sammans. Men David hade alltså fått för sig att nu skulle han ha en siffra på sin makt och förträfflighet. Och då händer allt detta. Och så är det klart att salmen handlar om David. Det ser vi utan svårighet. Men den handlar också om någon som blir levande tagen ut ur graven. Det är en dubbelexponerad bild. Du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande ut från dem som får ner i graven. Idag på morgonen har vi läst den 40:e psalmen, så den behöver vi inte läsa i dess helhet. Men vad står det här i början? Stadigt hoppades jag på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur vad då? Ur fördärvets grop. Den grop där man ruttnar, betyder. Vad är fördärvets grop? Jo, det är graven. Det är Jesu uppståndelse. Och därför så handlar ju salmen i sin helhet om en person som är djupt förtvivlad, som inte ser någon utväg, men där han ända tills dess att han drar sitt sista andetag stadigt förbidar Herren. Till sedan ingriper Fadern och lyfter honom upp ur fördärvets grop. Fyrtionionde salmen. Vi börjar läsa 6:e versen. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. När man ska se att visa män dör, att dårar och oförnuftiga förgås liksom det. De måste lämna sina ägodelar åt andra. De tänker att deras hus ska bestå i vinnerligen, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har mitt i sin härlighet inget bestånd. Hon är lik boskapen som förgörs. Den vägen går de dårar som de är, och de följs av andra som finner behag i deras tal. Som en fårjord drivs de ned till dödsriket, där döden blir deras herde. Så får de redliga makt över dem när morgonen gryr, medan deras gestalter förtärs av dödsriket och ej får annan boning. Men min själ ska Gud rädda från dödsrikets våld, ty han skall uppta mig. Här möter du en tanke som Jesus ger vid flera tillfällen. Vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom, står det här. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och undgå att se gran. Och ändå kommer på slutet denna tanke: min själ ska Gud rädda från dödsrikets våld, ty han ska uppta mig. Här finns det dödas uppståndelse i slutet av salmen, fast den inte finns i början. Det är återigen en dubbelexponerad bild av Jesu död och uppståndelse. 86 salmen. Vi börjar läsa i 7:e versen där. Då ser du, det handlar återigen om en utsatt människa. På min nöds dag åkallar jag dig, ty du ska svara mig. Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och inget är som dina verk. Hedningarna som du har gjort ska alla komma och tillbe inför dig, Herre, och ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under, du alena är Gud. Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn. Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta, och ära ditt namn evinnerligen. Ty din nåd är stor över mig, och du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig, och våldsverkarnas hop står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet. Vänd dig till mig och var mig nådig, och ge åt din tjänare din makt, och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl, och må de som hatar mig se med skam att du, o Herre, hjälper mig och tröstar mig. Du har väl sett att det står om tjänarinnans son. Så talade man ju aldrig om folk på den tiden. Utan det var Josefs son och det var Davids son. Man var alltid son till en karl. Kvinnan var liksom bara någon sorts biologiskt substrat som behövdes för att det skulle bli en son till en karl. Men här står det talat om din tjänarinnas son. Och ja, visst. Här finns jungfrufödseln med på ett hörn. Visst är detta bilder av Messias. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Nu kommer vi tillbaka till frågan: var han död eller var han inte död? Blev han räddad undan graven genom att liksom slinka förbi den? Nej, han blev räddad ut ur graven. Du drog mig upp ur fördärvets grop. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Viktiga i det här sammanhanget är naturligtvis de psalmer som Jesus och lärjungarna sjöng tillsammans innan de gick ut i Getsemane. Och som jag sa i förrgår, det är psalmerna 113-118. Så vi ska slå upp 116:e psalmen och läsa den. Jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig. I hela mitt liv skall jag åkalla honom. Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ, ty Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag skall få vandra inför Herren i de levandes land. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som var storligen plågad, jag som måste säga i min ångest, alla människor är lögnaktiga. Hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften, jag i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ack Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer, och Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria åt Herren mina löften, jag i hela hans folks åsyn, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Det är inte bara att komma tillbaka till jorden och få ytterligare kanske 10-12 år innan man dör på nytt. Här talas om det eviga livet. Det levandes land. Och om du inte tror mig så backar vi ett par verser bara bakåt till 115 salmen och 17 versen. Det döda prisar inte Herren. Ingen som har farit ned i det tysta. Men vi ska lova Herren från nu och till evig tid. Det finns moderna teologer som säger att det här med evigt liv, det finns inte i Gamla testamentet. Det är ett nytestamentligt påfund, det är frågan om det överhuvudtaget finns. Det finns både i Nya testamentet och i Gamla testamentet, var så säker. Det är inget nytt påfund. I de psalmer som Jesus och lärjungarna sjöng och som hör till det traditionella påskfirandet bland judarna, där sjunger man om det eviga livet. Jag hade nöjet häromdagen att samtala med en judisk rabbin. Vi satt på ett café som heter Mecka av alla konstiga namn. Det var rena religionsblandning. Och läste Gamla testamentet ihop över en kopp kaffe. Mycket spännande. Och då slog jag upp de här verserna, 17-18 versen. Och så frågade hon lite grann, hur förkunnar ni i judendomen, finns det döda uppståndelse eller finns den inte? Ja, sa han, det där är ett stort problem för modern judendom, sa han. För klassisk judendom så fanns det döda uppståndelse. Men nu är man väldigt osäker. Vad säger du om de här verserna då, sa jag. Ja, då läste han om en stund och så sa han, ja, det varje annan tolkning blir ju till sist lite krystad. Jag måste ju ändå tala för det döda uppståndelse. Visst finns ett evigt liv. Hundraartonde salmen innehåller ju också samma tankar. Vi börjar i 13:e versen där. Man stöter mig hårt för att jag ska falla, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och berätta om Herrens gärningar. Väl tuktade mig Herren, men han gav mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga ska gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Ja, när man ser det här uttrycket i en enda vers, i en enda psalm, han gav mig inte åt döden, så tänker man att ja, det var väl på vippen att han dog, men han dog inte. Men summan av ditt ord är sann. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Du har tagit mig ut ur graven. Och vi ser hur samma tema kommer tillbaka i psalm efter psalm efter psalm. Den ensamme som har många fiender, som står efter hans liv. Och till sist så måste han liksom hämtas upp ur graven av fadern själv. Och vi anar också att han sedan blir införsatt på faderns högra sida i det levandes land. Man kan förstå att när Jesus öppnade ögonen på lärjungarna så att de kunde förstå skrifterna, att de blev frimodiga. Tänk att vi har gått och läst alla de här psalmerna i alla år och så har vi inte sett vad de handlar om. Och undra på att Petrus frimodigt ställer sig upp framför 3000 av sina landsmän och börjar förkunna Jesu uppståndelse. Inte bara utifrån detta att de har mött den uppstånden, utan också därför att det står skrivet i skrifterna. Låt oss gå tillbaka lite i Psaltaren till den 18:e psalmen. Där får vi, tycker jag, det allra mäktigaste vittnesbördet om Jesu uppståndelse från de döda. Och det är så dramatiskt så att man kan verkligen läsa och begrunda och tänka igenom vad som här vittnas om. 18:e psalmen. Och i början av psalmen så står det ju att det handlar om David när han blir räddad ur alla hans fienders hand och ur Sauls våld. Men vi påminner oss, det här är en dubbelexponerad bild, handlar inte bara om David, handlar också om hans ättling. Han sade: hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min klippa till vilken jag tar min tillflykt. Min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Herren den högt lovade åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Dödens band omvärvde mig, och fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron. Då skalv jorden och bävade, och bergens grundvalar darrade. De skakades, ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa och förtärande eld från hans mun. Eldsglöd flammade från honom, och han sänkte himmelen och for ned, och töcken var under hans fötter. Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt täckelse, till en hydda som omslöt honom, mörka vatten, tjocka moln. Av glansen framför honom vek molnen undan. Hagel föll och eldsglöd for ner. Och Herren dundrade i himlen. Den högste lät höra sin röst. Hagel föll och eldsglöd föll ned. Han sköt sina pilar och förskingrade dem. Blixtar i mängd och förvirrade dem. Vattnets bäddar kom i dagen, och jordens grundvalar blottades för din tillrättavisning, och Herre, för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig. Han drog mig upp ur de stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende och från mina ovänner, ty de var mig övermäktiga. De överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han hade behag till mig. Herren löna mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönar han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar och avföll inte från min Gud i ogudaktighet. Nej, alla hans lagar hade jag för ögonen, och hans stadgar lät jag inte vika ifrån mig. Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig tillvara för missgärning. Därför lönade mig Herren efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. En väldig dramatik i det här. Jordens grundvalar blottades Han räckte ut sin hand och drog mig upp ur de stora vattnen. Åh, det Jesu uppståndelse från de döda. Och för att vi ska se den bilden tydligt så måste vi alltså läsa många texter. Och det här är ändå ett ordentligt gallrat urval. Vi kan hålla på timma ut och timma in. Och det överlåter jag åt dig att göra. Det är spännande att leta i Guds ord efter såna här dubbelexponerade bilder. David var med hela sitt liv som en dubbelexponerad bild av Jesus. Du vet, han blev först smord av Samuel. Och han skjuter ihjäl Goliat och lite så här. Men han blir aldrig den kung han var smord till att vara. På tronen sitter Saul. Och han sitter som han var limmad fast i stolen. Ingen chans att bli kung här. Det är en bild av Jesus som kommer till sitt eget folk som kung, men blir inte den kung han är. Man vill göra honom till en annan sorts kung, men en annan sak. Den kung han är och vill vara och gör anspråk på att få vara, den blir han inte. Och redan under sin jordevandring blir han smord till kung. Ty Maria i Betania smörjer honom och sedan sätter han sig som konung på åsnan och rider in i Jerusalem. Se, din konung kommer till dig ridande på en åsna. Men han blir alltså inte den kung som han skulle vara. Och precis som David blir förkastad och måste rymma ut i öknen och till sist hamnar hos filisterna och på alla möjliga ställen. Han är borta ur landet och borta från folk. En bild av Jesu uppståndelse, himmelsfärd. Och sedan återkommer David när Saul är död. Och, lustigt nog, då smörjs han till konung en gång till. Vi ska slå upp det i andra Samuelsboken 5. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sa så: vi är ju kött och ben av dig. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt: du ska vara en herde för mitt folk Israel, ja, du ska vara en förste över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde det David till kung över Israel. Smord två gånger till kung. En förebild till Jesus. Och till sist ska jag bara helt kort ge dig en annan sån här dubbelexponerad bild. Nämligen Josef. Josef som i drömmen erfar en utkårelse. Och kommer och säger till sin far och sina bröder att ni ska alla komma att stå bugande inför mig. Och bröderna blir ju så avundsjuka så de kastar honom i en brunn, står det. Och det är samma ord i hebreiskan som i graven. Fördärvets grop. Men Gud upphöjer honom ur fördärvets grop. Och sätter honom på faraos högra sida. De återstående 11 bröderna och fadern, Jakob, de kommer så småningom i sådan nöd att de börjar söka hjälp hos farao. Och vem är det de möter när de söker hjälp hos farao? Jo, honom som de hade kastat i brunnen. Och när de får nåd av honom som de kastade i brunnen, då är så att säga shalom etablerat. Och det är en bild av hela Israels historia där. Ty skriften säger att innan tiden är slut ska de komma i ett sådant trångmål att de på ett särskilt sätt söker sig till Gud. Vem kommer de att träffa när de söker honom? Jo, de kommer att träffa honom som kastades i brunnen och som fadern lyfte upp ur fördärvets grop och satte på sin högra sida. Bibeln är full med såna här förebilder. Bokstavligt talat full. Gack hem och läs. Du har fått en mycket intressant bok att studera. Amen, låt oss bedja. Herre, Herre, vi har läst ditt ord och häpnat. Och med din heliga andes hjälp vill vi studera ditt ord på nytt för att se att hela skriften handlar om vår frälsare och att varje rad andas ett vittnesbörd om dina väldiga gärningar och din frälsande nådes härlighet beslutad ifrån evighet till evighet. Herre, vi vill lova och upphöja dig, vi vill glädjas, vi vill ära dig. Vi vill tacka dig, Herre, för att ingenting av detta var ett slumpens verk. Noga planlagt, genomfört i detalj, med den största barmhärtighet och den största makt och nåd och rikedom. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vi ärar och hyllar dig, Herre. Vi prisar dig i evighet. Amen.